There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Norska Rosenborgs glansdagar är avlägsna. 5 år har gått sedan den senaste ligatiteln och klubben har inte spelat i Champions League sedan 2007. En av personerna som ska vända den negativa trenden är den svenska sportchefen Mikael Dorsin. Han gästar podden berättar han bland annat om fjolårets 9:e plats som faktiskt kan gynna klubben på sikt.
Istället för att komma 3:a eller 2:a eller 4:a och man alltid fighter med och slåss där uppe och vad var det som hände, så kan det ibland vara bra på att få en smäll på käften. Som vi fick förra året och verkligen sätta sig ner och finna ut vad egentligen det stora problemet är och vad som mått till för att egentligen vända och komma tillbaka.
Jobbet som sportchef i en av Skandinaviens största klubbar innebär en konstant press, men även intresse från annat håll. Dorsin berättar bland annat om en förfrågan som kom från AIK förra året och vad som skulle krävas för att han ska lämna tillvaron i Trondheim.
Man pratar mycket i den här branschen. Som jag sa, det finns en del intresse och det har varit en del förfrågningar från andra, men det är inget som har varit aktuellt. Det är absolut inget. Det ska mycket till för att lämna det här. Jag har en familj här också och jag har band i den här klubben och jag tror att vi kan få till något väldigt stort med det projektet vi är inne på nu också. Alltså något som kan bli väldigt bra.
Och vi pratar om det tidigare jobbet som agent samt om skillnaden i synen på agentbranschen i Sverige och i Norge.
Det är inte samma miljö och klubbarna är lite, kanske lite längre från varandra. Det är lite som större avstånd där. Kanske det kan vara kanske geografiskt, men jag har egentligen inte jättebra, det kan man förklara. Men det är i alla fall lugnare, känns det som, och mindre, lite mindre folk då, som rör sig runt.
Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om Rosenborgs ekonomiska problem och spelaren som kan bli nästa mångmiljonförsäljning från den norska ligan. Och vi talar om rekryteringsprocessen som låg bakom valet av Alfred Johansson som ny huvudtränare samt om målsättningarna inför 2024. Dessutom pratar Dorsin om styret i Rosenborg och det uppmärksammade rekryteringsförsöket av Milos Milojevic. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
Född 81, hur gammal är man då? Då är man, då blir man 43. Ja, 43.
Familj?
Fru, 2 barn.
Bo?
Jag bor i Trondheim.
Utbildning?
utbildning. Jag har en utbildning, jag har vidaregående och så har jag en master i juridik och så, eller rättsvetenskap heter det. Och så har jag faktiskt en master i sportsledelse för sportchefer. Och det är väl det, om jag kommer inte på något mer.
Lön?
Lön tjänar helt okej.
Vad kör du?
Jag kör en Land Rover.
Vad läser du?
Just nu läser jag inte så mycket, mest avtal faktiskt.
Vad tittar du på?
Jag tittar på allt möjligt, serier. The Bear var det senaste jag såg.
Vad lyssnar du på?
Jag lyssnar, jag är en allätare, men om jag ska måste säga så är jag glad faktiskt i svensk gammal poprock. Kan man väl kalla det. Alla äter norsk också. Det mesta egentligen.
Vad spelar du på?
Jag spelar inte på så mycket. Jag kan klinka lite på en gitarr, men det var länge sedan.
Vem var din favoritspelare när du växte upp?
När jag växte upp? Lothar Matthäus och Alan Shearer.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Mitt favoritlag är Inter. På grund av att jag har släkt från Tyskland. Min farmor var tyska. Och så när jag växte upp och i min generation så var det tre tyskar som spelade i Inter. Det var ju Lothar Matthäus, Klinsmann och Breme. Och då var det inte mitt lag.
Vad är det finaste du vunnit i fotboll?
Det finaste jag vunnit? Oj. Nej, det är ju nog... Jag är svensk så... Jag har ju vunnit guld i Rumänien, Sverige och Norge. Men jag säger nog att SM-gulden med Djurgården var nog det finaste.
Vad har varit den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang?
Det har varit många, men det är såklart att spela på vissa arenor, både landskampen men framförallt Champions League med Rosenborg, så gå in på Bernabeu och spela mot Real Madrid och mot deras Galacticos, så det är klart att det var en stor upplevelse såklart.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Nej, det är sånt här alltså. Det, jag passar på den, jag vet inte, det må jag tänka längre på.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Nej, det kan väl vara, kan väl dra några små lögner för att slippa lite husarbete kanske.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var bäst på i skolan?
Jag var glad i historia, samfundsämnen gillade jag väldigt bra.
Alltså samhälle?
Samhälle, jag tänkte säga så, samfundsfag, men så var det som svorsk-norsk, men samhälle.
Om du vill unna dig någonting, vad gör du då?
Jag är glad att gå ut och äta med både vänner och familj, så då går jag nog på en fin restaurang med en fine dining-meny.
Som alla fotbollsproffs har du handlat mycket. Vilket köp ångrar du?
Jag ångrar säkert en del köp, men jag vill inte gå in på person, för det är alltid olika faktorer, så jag pratar mer om de köpen man är glad för än de har misslyckats med.
Hur ofta är du brusad?
Nej, det är inte så ofta alltså. Det var sällan jag var ute på krogen, men det är klart att man kan ju ta sig en öl eller ett glas vin hemma, men då blir man inte brusad, då blir man bara lite mjukare i lederna.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag var lycklig ofta, men riktigt lycklig. När man är på resa och varit på träningsläger, så kommer man hem och får träffa familjen och varit borta ett tag, då blir man riktigt lycklig.
När vi träffats så är det ju lite försäsong i Trondheim, Rosenborg. 9:e plats förra säsongen. Vilket tryck är det på sportchef Micke Dorsin?
Nej, det har nog varit ett tryck från dagen, och det är nog på alla ledare och spelare som jobbar här. Förväntningarna är väldigt, väldigt höga, som det ska vara med tanke på historien. Och sen samtidigt så vi som jobbar i det må ju se hela bilden såklart, men 9:e plats, då är det ju någonting som att göras. Men det som jag har sagt tidigare någon annan plats, att ibland som klubben har sett ut kanske sista åren, och det är inte bara mina år, men lite tidigare, så har det varit lite som vingling, tappat lite kanske identitet, glömt bort lite vilka vi är. Och då kan ibland, istället för att komma trea eller tvåa eller fyra, och man alltid fighter med och slåss där uppe och vad var det som hände, så kan det ibland vara bra på att få sig en smäll på käften, som vi fick förra året, och verkligen sätta sig ner och finna ut vad egentligen det stora problemet är och vad som må till för att egentligen vända och komma tillbaka.
Vad kom ni fram till när ni utredde vad som är fel?
Nej, det är lite med det vi pratar om. Att vad är Rosenborg egentligen? Vad är det vi står för? Är det viktigaste, är Rosenborg en klubb som där identiteten är att vinna, eller är identiteten faktiskt att framstå på ett visst sätt, hur det ser ut på banan? Och konsekvensen av det blir att publiken är förnöjd, spelarna är förnöjda, de som jobbar i klubben är förnöjda, och så kommer resultaten av det. Så det har varit lite mycket sista åren med tanke på, och historien, som är naturligt att man ska bara vinna, du måste spela i Europa, och så glömmer du egentligen bort hur vi kom dit och varför vi kom dit och vad som mot till för att vi ska dit. Så det var väl den rannsakelsen som har kommit fram nu. Sen får vi se, så satte vi oss ner och gjorde en strategi och jobbade med det kanske ett år plan som vi ska vidare, så får vi se. Men nu må vi bara stå i den och hoppas att det tar oss tillbaka.
Historien är otrolig med ligatitlar och cuptitlar och inte minst spel i Champions League år efter år efter år. Hur mycket är den ett ok?
Nej, det är klart, det är både och. Det är ju det, alltså fotbollen utvecklas, men det är ju en anledning också när man kollar tillbaka med den strategi att du glömde kanske bort att följa med i utvecklingen, att du trodde att saker och ting skulle ordna sig själv för att du är Rosenborg då, och att du blir kanske lite väl konservativ i vissa tankar istället för att följa med i den moderna fotbollen utvecklingen.
När du tog över som sportchef, då tror jag att man hade 4 ligatitlar och 3 cuptitlar på 4 år, och sen har det inte blivit några titlar. Hur är det?
Nej, det är klart att det är tungt då. Jag tror att det året jag tog över så kom det väl 3, och så var vi i Europa League. Sen efter det så har det inte blivit någonting mer. Men samtidigt som jag säger, det har varit en strategi, en process, och klubben också, som jag säger, alltså ekonomiskt och driften att få det på ordning. Vi har väl brukt lite mer pengar än vi egentligen har haft, och det har väl slagit ut. Även fast det gjordes för 10 år sedan så har det slagit ut lite nu, så vi får smaka på det nu. Och nu må vi väl bygga upp och tillbaka i den och få en lite sundare drift, både ekonomiskt men också, som jag sa, var inne på, med att finna tillbaka identiteten. Och det kommer säkert ta ett tag, men som sagt, det kan gå väldigt fort här också med tanke på att vi är den decidert största klubben i Norge. Vi har störst intresse, mest partnerintäkter, och liksom får du fart på det här skipet, så då kan man få till stora saker.
Vad är det som gör att man som en storklubb kan hamna snett? Vi ser ju det i Sverige, till exempel IFK Göteborg, som ju man kan jämföra väldigt mycket med Rosenborg, men som på samma sätt kämpar och kommer inte tillbaka. Rosenborg har haft mycket mer framgångar i modern tid än i Blåvitt. Men ändå, det finns något där att man är ett stort skepp, som du säger, men man får inte ordning på det.
Nej, alltså, men samtidigt så man glömmer, så i mitt jobb så får man också reflektera lite, att det är väl så här, det är mycket som har hänt, och alla förväntningarna och pressen och alltså vi vet, både internt och externt så är pressen enorm. Vi är också en öppen klubb, så allt kommer så tätt in på oss. Och du känner verkligen att det betyder mycket, inte bara för de som är runt här, men också i media. Jag tror det var, vad ska jag säga, förra året i maj så var väl Rosenborg-tränaren den personen som var mest på tryck i aviser och mest nämnd, både för Haaland och statsministern. Och det säger lite om intresset för den här klubben. Men det gör också att det blir enormt stöj. Så när inte saker och ting fungerar 100% också, att det inte får de resultat man vill, så blir det enormt stöj runt, som kan vara vanskligt att hantera för spelare, ledare. Så att du tänker på att du måste göra allting rätt, så du glömmer kanske den planen du har lagt, den strategi du har lagt, och börjar göra små ändringar, hoppa ut och inte göra det du ska, för att du är liksom lite rädd för att göra fel och omdöma, och vad ska det stå nu, vad ska folk tycka, istället för att egentligen följa de planer och linjer som man lägger. Så det har varit lite mycket vingling, och det har gått ut över det. Men samtidigt så är det så här också, som du pratar om IFK Göteborg, alltså vi får inte glömma, alltså för det är inte så många år sedan vi vann 4 år i rad och 4 cuptitlar, det är inte 20 år sedan, det är inte 10 år sedan. Vi var också nu i sista åren, så har vi väl missat att kvala till Europa en gång, annars så åkte vi ut i playoff för 3 år sedan mot PSV till Conference League eller gruppspel, vi åkte ut mot Rennes något år tidigare, i år så spelade vi mot Hearts, så vi är ju hela tiden i det, men det är ju det här sista, så det är väl så här små marginer att hitta tillbaka, men som en klubb som Rosenborg så hjälper inte det på ett sätt. Men som sagt, den här 9:e platsen kan faktiskt ha hjälpt oss lite att som jag säger, sticka finger i jorden, som man säger här, jag vet inte om man säger det på svenska, och faktiskt finna ut var de stora problemen ligger. Och Vi måste få ordning på ekonomin. Vi har brukt mer pengar än vi har och det kostar. Och så brukar det ännu mer för att du ska vinna och du ska till Europa. Och så går ett sommarvinde. Vi måste få in det, vi måste få in det. Och så brukar du pengar, så lyckas det inte. Så går det bara längre och längre ner. Pengarna försvinner. Så kan vi inte hålla på. Och för andra så måste vi finna tillbaka. Vad är Rosenborg? Vad ska vara för tränare? Hur ska vi spela? Vilka tränare står för det? Vilka spelare står för det? För att liksom, det är viktigare hur, för publiken menar jag. En tredje plats, vi spelar en fotboll som publiken och vi kan stå för, som är offensiv med hög press där det går full fart framåt. Det är faktiskt viktigare nu än att vinna ligan. Och jag tror ju verkligen innerligt, jag som har varit här länge och både sett utifrån och spelat, att gör vi det så kommer också resultaten att komma tillbaka.
Det har ju varit många tränare under din tid, eller flera tränarbyten, jag tror två, som har varit inhopp, så kallade interimtränare. Nu är det Alfred Johansson. Rätt oprövad, men ändå lite liksom fått lite genomslag i Sverige med sina framgångar i FC Köpenhamn, framförallt har haft mycket synpunkter på hur vi gör i svensk fotboll och så. Vad fick er att gå på honom som ändå är oprövad på seniornivå? Eller helt oprövad?
Nej, alltså det är väl egentligen när vi satt oss ner och gjorde kanske den bästa tränarprocess under min tid, som jag faktiskt har varit gjord på ett helt riktigt sätt, men jag höll på länge, så var det ju, satte ju fram det här jag pratade om.
Alltså, ni gjorde grundarbetet för vilken tränare ska vi...
Ja, alltså verkligen. Det här var en del av den här strategiprocessen att finna tillbaka till oss själva, om jag säger det. Så var ju tränare att liksom den tränaransatsen var ju en del av det, att följa den strategin. Och då var det liksom mer än att vem... Förut har det varit lite så, vi måste ha en stark person. Rosenborg måste ha en stark person, för det är sånt tryck och det är tryck. Men vi snydde lite på det. Nej, det viktigaste faktiskt ha en tränare vi... Hur ser de lagen utan tränare? Hur spelar de fotboll? Vad har han för, står han för play of style, game model? Passar den in med oss och vårat strategidokument? Det var prien då. Alltså verkligen. Tanken var ju att det skulle vara en stark ledare eller erfarenheten spelar en stor roll. Det var verkligen, hur ska vi spela fotboll, som jag säger? Vad är det som är Rosenborg DNA och identiteten? Vem kan vi hitta som passar in i det, som tränar något sånt lag? Och så har jag gjort stor succé och hur... Vi vet ju bara att han har hjälpt till FCK ganska starkt att bygga upp en play-off-style, hur de spelar. Och vi vet att sett hans lag spela i ungdomslag, spela hur de spelar fotboll. Så det startade egentligen där.
Hur mycket nerver kan det finnas in att man just sätter en väldigt oerfaren tränare i... Du beskriver själv vilket blås det kan bli kring Rosenborg. Att man inte alls hanterat det. Är det plus eller är det minus?
Nej, jag vet inte, alltså det får vi ju svar på sen 100%, men det är ju, alltså, det må vi bara hantera. Det har varit starka personer här och det har blåst ändå. Det handlar ju om att, som sagt, den här starka personen, det tror jag allt för det. Men vi är ett team runt också som hanterar det, och nu har vi valt och nu har vi bara stå i det. Så enkelt är det. Men jag tror inte det kommer bli något stort problem, det tror jag.
Hur har ni funderat kring One Nexus? För Alfred är ju One Nexus-klient. Jag gissar att ni jobbat via denna rekryteringsfirma som får större och större inflytande i fotbollen i Skandinavien.
Ja, absolut. Men saken var den att för det första så gjorde vi en ganska lång process innan, där vi skalade av med många kandidater. Och Alfred var ju på den listan, men sen tog vi in One Nexus som en second opinion på de namnen vi hade. Jag tror vi hade 7 namn kvar då i den processen. Och då var inte involverade innan det. Och då hade var han, Alfred var redan en av dem. Jag tror det var någon annan namn som på den här listan som de hade. Så de hade liksom ingen, var inte med från början när hans namn var med i starten då. Så, men det är klart att vi visste ju om det. Men det var ju, vi lita på oss själva i vår bedömning. Vi tar ju det.
Vad ger en sån rekryteringsfirma? Vad är det för stöd och vad finns för faror i att anlita?
Det finns väldigt olika. Vi har värderat det flera. Så finns det många som är mycket mer som databaserade, om du jobbar med utländska, och det finns även skandinaviska också, där du får fram till exempel där bedöms sättet rent sån spelstilsmässigt och vad du ser efter hos en tränare då. Där du kan få fram massa data, hur laget spelar, hur hans roller spelar och allt möjligt. Men One Nexus jobbar ju mer ut som referensbedömt och så, och är kanske mer skandinaviska anknytet, för de känner gott till det då. Så det är mer så.
Om man ser backar något år så var ju Milosevic här och en omdiskuterad försök till rekrytering slutade med att han blev av med jobbet i Hammarby och så. Det som beskrivits åtminstone i media att du ville satsa på honom men blev överkörd av styrelsen och blev rektal istället. Vad är din bild av det hela och vad hände liksom med Milosevic?
Nej, alltså, han var ju aktuell och en väldigt bra tränare. Gjort det väldigt bra efter. Så är det så. Så är den. I Rosenborg så är det så att det är ett styre som till slut tar beslutet vem som ska bli tränare. Så enkelt det.
Ja, du fick vika ner helt enkelt.
Det är en klubb. Jag jobbar för klubben. Så är det som sagt ett styre som har det sista besluten när vi ska välja tränare i saker och ting. Så enkelt är det. Så det får man bara, det har jag fått höra och det så är det. Men så kan man alltid ha olika meningar och tankar och det är lov det. Så är det. Men så enkelt är det.
Ja, det är inget man kan diskutera i Rosenborg helt enkelt.
Nej, det går att diskutera men det tar vi bakom stängda dörrar och så får vi se om det blir någon ändring i eventuellt de processerna för att vad som är det bästa för klubben. Men i alla fall fram till nu så har det varit att det är styret som har sista ordet.
När jag lyssnar runt lite så beskrivs det som att du har fått lite mer makt i år kring både rekryteringar och annat. Hur upplever du det? Vad är det?
Nej, det blir lite ändring i organisationen. Ja. Förut har det varit lite sån som jag sagt. Det har varit en lite sån, vad ska jag kalla det, mer skandinavisk konservativ modell där tränarna och sportchefen har varit relativt likställt som är väldigt fint. Men så har man olika nivåer. Nu är det väl organisationsmässigt så är väl den sportsliga ledare som vi kallar det här i organisationskartet. Alltså som är ledaren för A-laget och huvudtränaren på så sätt. Samtidigt så är det liksom i alla plan. Samtidigt så är det den bäst starkaste fotbollsfagliga personen är alltid huvudtränaren. Så dialogen och samarbetet mellan en sportchef och en huvudtränare må ju vara väldigt bra. Så det är det. Men det är väl mer det som har förändrats. Förut var det lite mer flat och att tränaren hade lite mer mandat i vissa frågor och sportchefen i andra.
Så skulle man kalla dig mer av en engelsk manager? Eller?
Nej, inte mer manager. Jag tror att det är mer. Managern är ju tränad mer som en sportchef i en engelsk klubb också. För det finns ju sportchefer också som är över managern kan man säga.
Men hur är din relation? Är det fortfarande styrelsen som har väldigt, väldigt inflytande kring de sportsliga frågorna, typ ja. Tränare?
Ja, alltså som i en process här så ett styre i Rosenborg är väl de ansätter tränaren, de avskedar tränaren och de bankar in budgeten liksom. Det är det som är deras frågor. Sen hur det görs och vilka processer man ska ha, det har väl varit uppe i diskussion, men det är väl det som är faget. Sen är det hur man ska sätta det på spissen och hur man jobbar, det är väl det som är kanske må tas upp lite på så sätt för att det ska bli mer en flytande och mer enklare kanske att jobba för alla.
Hur har du upplevt det? För jag gissar att det inte bara är huvudtränaren som det kan blåsa till om när framgångar uteblir, utan det blåser även till. Och det kan man ju prata med lokala journalister, så står man ju det. Att även du har varit ifrågasatt. Hur har du upplevt det?
Det upplever jag helt naturligt. För det är en del av det här. Men det är jag ganska förberedd med. Och det är jag faktiskt ganska lugn och rolig för. Men samtidigt så här, man känner ju. Jag tror att man kommer till en punkt, känner du att du liksom har fått ut allt och dina idéer och så går det åt helvete, då är det bara att ta säcken och så kan man säga tack, jag gjorde allt jag kunde, mina idéer och tankar funkar inte. Men jag är en stajävel och jag vill i alla fall få pröva och på mitt sätt vad jag tror är bäst innan jag eventuellt packar säcken och går.
Så du vill köra på helt enkelt? Hur nära har det varit att styrelsen sagt att tack och hej?
Det får du fråga dem. Det är nog att det har man väl känt på ibland. Nej, jag vet inte om jag har känt på det så. Jag har starka band till den här klubben och som sagt, det är lite så här olika. När man jobbar i det som en helhet också, det som jag säger att utvecklingen också som klubben har haft har ju varit beroende på saker eventuellt som hänt tidigare med ekonomi och att andra klubbar har utvecklats och gjort det väldigt bra och så som vi var inne på i starten. Så det är ju också såna frågor, alltså det är ju såna saker som också gjort att vissa resultat har inte bara berott på en tränare faktiskt eller en spelare eller en sportsledare, det är många andra saker som har hänt förut som gör att det är så. Men så får man ju jobba samman och så är det vissa personer man tror mer på och kan klara och snurra och stå i det och faktiskt också ha nycklarna för att och lösa det. Och då tippar jag att jag borde tro på mig själv och jag tror att klubben tror att jag har också.
Du är ju juristutbildad eller rättsvetenskap och du har ju också gått utbildningssport, management. Vad betyder det liksom att du har utbildat dig? För ibland känns det ju som att spelare kommer bara rakt in från att ha spelat. Kanske inte så mycket utbildning innan. Vad betyder det för dig när du axlar den här rollen som sportchef?
Jo, det betyder nog lite. Sen är det inte så stor del av det jobbet som man, det må man väl erkänna. Men det är väl att ha ju, alltså det är ju också ha gjort det. Att ha det i ryggsäcken. Jag tror också, jag jobbade ju som agent, som man säger, rådgivare innan det. Det tror jag också har varit en stor hjälp och suttit lite på andra sidan och varit ute och skaffat stort kontaktnätverk, men också som jag sagt, suttit på andra sidan och vara en part och se hur den sidan fungerar när du väl sitter och ska hantera det. Så jag har ju fått en del bagage för jobbet och så var det fint nu också att ta den här master i sportsledelse som jag tror kommer bli, och hoppas att det kommer bli ett licenskrav att de som blir sportchefer får gå en sån form av en ettårig kurs. Liksom.
Vad innebär den konkret?
Nej, det är egentligen bara för sportsliga ledare eller som dagliga ledare. Det är lite olika uppbyggt i Europa och den är lite mer uppbyggt för den mer moderna fotbollen, inte som kanske Skandinavien där det har varit lite mer tränarstyrt. Då, men mer, det handlar mer om att bygga upp klubb och fungera både från liksom management och people och personal till spelstil, till player care, till utveckling av unga talanger och få det hela bilden liksom hur en fotbollsklubb drivs då.
Vad är nyckeln för att bli en bra sportchef?
Du måste ju vara beredd och förstå att det är en livsstil då, att leva i det. Du må vara jag ska säga, det är väldigt olika vad, nu har jag varit i Rosenborg som en väldigt speciell klubb då, men jag tror att vara beredd på att det är en livsstil och som jag säger också lära att förstå och som jag var inne på nu också att det är en helhet i det, hur man driver klubb faktiskt, det är inte bara att köpa och sälja spelare, det är också och personalbehandling, det är utveckling av unga spelare, se till så att akademi fungerar, det är så mycket, det är inte bara köp och sälj om jag säger så.
När du var spelare, var det givet för dig att stanna inom fotbollen när karriären var över?
Det var nog inte givet, men det har nog legat i bakhuvud hela tiden på ett sätt. Sen har det varit liksom att skulle man bli tränare, nej det vet jag inte, det är några som har sagt att jag borde kanske ha blivit tränare, men jag vet inte, jag valde den andra vägen att sitta på kontoret.
Hur mycket diskussioner har det varit kring, du var ju agent för Nordic Sky, du tog ju åtminstone i början, tog du ju rätt många spelare därifrån, hur mycket diskussion var det kring det?
Jo då, det har varit, den har nog levt med hela tiden, men det är helt naturligt det också eftersom jag kom därifrån. Sen är det inte så många spelare, det var ganska många spelare i klubben som var nordiska spelare eftersom Trondheim är med en by och både jag och min kollega som jag jobbade med bodde här i, så det blir en så naturlig del, men det var inte alls så mycket som det var det var inte, men det är helt naturligt att hämtar du en om man har jobbat där så blir det extremt stort, och det visste jag om och det visste ju Nordic Sky om och det visste Rosenborg om också framförallt. Så det har varit väldigt som god ordning med som skrivna avtal för att allt ska vara ryddigt liksom, att när det är avtal som skrivs på för med Nordic Sky så var det inte jag som skrev på utan det var dagliga ledare och någon i styre och sådana saker för att det inte skulle bli sådana bitar. Så vi var väldigt som påpassliga, men jag tror inte det har varit någon fördel egentligen för dem, snarare tvärtom att man har varit mer liksom passiv till det då, om jag säger så då. Så att för att man tänker mer på det än annars. Annars ska ju saker och ting bara flyta naturligt och egentligen inte bry sig så mycket. Så länge agenter är ryddiga både utåt och vart och mot oss och mot andra så bryr inte jag om vem det är lika.
Hur reagerade klienterna som innan hade haft dig kanske som agent som plötsligt satt du på andra sidan och ville dra ner?
Nej, det tror jag har gått helt fint. Det får jag egentligen spöra dem, men jag har inte följt någonting med det. Jag tror att det var en ganska smooth övergång när jag gick. Så.
Vad har du haft nytta av att ha varit agent?
Nej, det som jag sa tidigare, det är att man kan se det lite från deras sida också. Man vet lite mer hur de tänker. Och det är inte bara så att man kan utnyttja det, utan det är faktiskt också en mänsklig faktor i att man liksom, som jag tror, alltså jag tror alltid att man må tänka att alltså, du får aldrig låsa dig fast helt i din väg liksom, och att tro att det är något en förhandling, att man ska vinna på något sätt. Det handlar inte om det, utan det handlar faktiskt om en förhandling, om att hitta en lösning mellan parterna, så att när man faktiskt går ut så ska alla känna sig lite nöjda. Då har man lyckats bäst. Icke att du känner att nu vann jag den här förhandlingen. Jag har inte tro på det. Jag tror att den att man finner en lösning, och då kan det vara bra att sitta på andra, för du vet lite hur de tänker, du vet vilka bitar som de tycker kan vara viktiga, du lär känna kanske den agenten bra, den spelaren bra, och läsa hur de tänker, för att det här är viktigt för dem, det här är icke viktigt för dem, sådana saker, och då kan man ju spela på det för att få den bästa lösningen.
Någon jag pratade med inför den här intervjun sa att de trodde att du skulle gå tillbaka till att bli agent den dagen det tar slut här, om det tar slut här. Hur ligger det till?
Ja, det är inte omöjligt. Jag trivs jättebra som det. Jag älskade att jobba som det också. Jag älskar att jobba med fotboll. Och jag trivs väldigt bra att jobba här. Det här är ju lite annat. Det här är ju mer en torktumlare som bara går i 100 varje dag. Där du bara slängs runt i värmen. Det kommer nya saker. Men det andra är lite mer att du jobbar lite mer i bakgrunden. Lite mer, mycket jobb. Men mer att du styr dig själv. Mer fritt. Mer var du befinner dig. Här är det ju mer det andra. Så det är mycket mer att jag skulle göra det. Jag trivs bra med det, och som sagt, jag har fått många, känner många människor i den här branschen, i det här livet då, som man kan göra bra där också.
Du har ju kört 5 år som sportchef. Hur länge kan man hålla på?
Det beror på. Jag är relativt ung då. Följer mig fortfarande, jag kanske inte är det, men jag känner mig att jag är ganska ung och har kraft och energi och tycker det är kul då. Så får man ju se, alltså du är en, jag vet inte, jag har faktiskt inte tänkt på det. Jag får ta det lite som det kommer, och sen har det varit så att det har också varit en del saker som förfrågningar från utland och så här, men samtidigt ska mycket till för att jag ska byta från Rosenborg till att gå någon annan plats som det inte är något jättebra liksom. Men då kanske jag behöver vi pumpa upp resultaten lite om det ska bli de här jättebra annars. Men det finns ju andra möjligheter också om man vill hålla på som sportchef och flytta lite sydligare platser eller på andra klubbar och sådana saker. Men det är liksom inte locka ännu, för att då känner jag att jag har det bra här och kanske andra möjligheter som vi kanske har pratat om också.
Utlandet, det talades ju om att AIK för något år sedan när de letade en sportchef. Det blev ju Thomas Berntsen, och hittade ju en sportchef i Norge. Men att du var aktuell via One Nexus också, som kollade om du var intresserad. Vad sa du när AIK hörde av sig?
Nej, alltså, jag vill inte gå in på det. Jag vet inte vad det var. Det var någon som hörde av sig och så sa jag nej. Direkt. Hade lust. Alltså, sen om det var en konkurrent, om det var bara en check generellt eller vad det var. Men jag sa bara att jag inte hade lust med. Så det var aldrig aktuellt.
Varför är inte det aktuellt? Är det kopplingen till Djurgården eller är det att lämna Trondheim? Eller vad?
Det är nog en helhetsfaktor. Det är nog många, många faktorer. Men framförallt så är det att som jag var inne på också nu tidigare, var att jag är här och det menar jag är bättre än många andra klubbar.
När du pratar utlandet, finns det fler erbjudanden från Sverige som har kommit?
Nej, icke från Sverige.
Men från andra länder då, helt enkelt?
Man pratar mycket i den här branschen. Som jag sa, det finns en del intresse och det har varit en del förfrågningar från andra, men det är inget som har varit aktuellt. Det är det absolut inte. Det ska mycket till för att lämna det här. Jag har en familj här också och jag har band i den här klubben, och jag tror att vi kan få till något väldigt stort med det projektet vi är inne på nu också. Alltså något som kan bli väldigt bra. Sen hur lång tid det tar, det får vi se, men förhoppningsvis så går det snabbare än vi tror, och då vill jag vara med på det. Och som sagt, jag vet inte efter om jag vill bli sportschef eller om jag ska hålla på med något annat också. Jag tror jag har en del möjligheter att välja på, men just nu så det får liksom ligga lite i bakhuvudet. Du måste ha fullt fokus och ge all din energi här i Rosenborg. Om du ska faktiskt orka jobba i den här klubben, då måste du vara fullt fokuserad.
Om man ser till den värld du rör dig i som sportchef tidigare som agent, så är, i Sverige är det ju väldigt omdiskuterat med agenter, kopplingar till kriminella, och det talas mycket om det. Thomas Berntsson som jag intervjuade tyckte att det var tuffare i Sverige än vad det har varit i Norge. Vad är din bild?
Ja, det är det nog. Nu har jag inte jobbat i Sverige så länge. Alltså,
det är nog, du känner folk i Sverige.
Ja, det är det. Ja, ja, absolut. Men ja, min bild ja. Ja, den är att det är tuffare i Sverige.
Vad är det som gör att Norge har klarat sig?
Jag vet inte om jag klarar oss, men det är svårt att förklara. Det kanske är lite anledes. Det är inte samma miljö, och klubbarna är lite, kanske lite längre från varandra. Det är lite sån större avstånd där. Det kan ju vara lite så också. Liksom, att du har Bode som är bra, Molde ligger ju på platser långt bort. Och vi ligger mitt i det här. Och det är liksom det. Avstånder också. Kanske det kan vara kanske geografiskt, men och så är det väl nej, jag har egentligen inte jättebra, det kan man ju förklara, men det är i alla fall lugnare känns det som, och lite mindre folk då som rör sig runt.
Rör sig runt fotbollen helt enkelt.
Ja, jag tror det. Det är lite så samma folk, alltså, det är väl säkert i Sverige också, men det är lite mindre och icke samma jag, tror jag. Det är klart att det är ett jag här också, men inte samma. Det känns inte som bilden som målas upp, och känslan och födelsen jag får, så är det lite mer hets i Sverige.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vidare mot Pellegrino. Här är möjligheten för Pellegrino. Där sitter nummer 24. Och inte minst mål poäng. Nummer 38, den rekorden är nog hans.
Det som är viktigt att ha med sig när man pratar om Rosenborg, det är att historiken är där. Och det är ingen tvekan om att Rosenborg är en klubb som är för toppen i Norge.
Om man ser till 2024, vilka mål sätter du på Alfred Johansson?
Jag tror alla som jobbar i klubb och utanför här och vet vad Rosenborg är, och förväntningarna vet att vi ska vara en klubb i toppen. Samtidigt som vi startade den här intervjun rent sportsligt på att vi har kommit nia förra året. Och vi vill se ut som ett lag som folk supportrar och vi själva är nöjda med hur vi spelar fotboll. Så jag tror att det var sagt är att vi önskar det och bli bättre. Alltså vi mår bli bättre än i fjol, och det handlar inte bara om bättre placering, men vi mår bli bättre hur vi ser ut, hur vi spelar, och då är en naturlig konsekvens att vi kommer klättra på tabellen också.
Om man ser att Molde går bra, som är uppbackad av förmögna herrar, är kanske inte så konstigt, men hur, som har varit i norsk fotboll under så länge tid som du har varit, hur överraskad är du vad Bodø Glimt gör?
Nej, de har gjort det jättebra. Men de är, det ska sägas att också att de har haft ett AS på sidan i Norrlands Glimt också som har hjälpt dem. Det var väl där konkurs för några år sedan. Och så fick de hjälp.
AS är alltså ett aktiebolag för dem som inte kopplar
basket. Som hjälpte till där också. Då, sen efter det så när de var nära och vi nästan går i konken så har de gjort en fantastisk resa.
Hur mycket lånar man idéer, tankar?
Ja, nej, det gör man ju. Men de har ju lånat det mesta av sitt från oss. Spelidéer och allt möjligt. De är väl Rosenborg inspirerade så det bara sjunger om det. Både folk som jobbar där men också och lyckas extremt bra med det. Och så har de ju varit duktiga på det som jag pratade på. Även utveckla och modernisera både spelet och fotbollen. Och goda tränare, goda spelare som har stått i den stomme kontinuitet av goda spelare som har stått där också. Så det är klart, det är väldigt imponerande. Sen vill ju vi slå dem snart. Men vi får se, vi må som sagt, det är det jag säger. Vi fokuserar för mycket på vad de gör eller vad Molde gör. Eller inspirationen vet jag inte om vi får så mycket. Jag tror att inspirationen ligger i de här väggarna och kapaciteten att komma tillbaka och möjligheten är enorm här, bara vi gör de riktiga saker. Det som vi brukar säga är att det är ett pussel här nu där några bitar har ramlat bort och så må vi bara hitta dem, få satt de bitarna. Alla pusselbitarna finns. Men vi må bara få sätta bitarna igen på rätt plats så kommer det bli väldigt bra.
Hur frustrerande är det att Bode Glimt lite en kopia då av Rosenborg och ändå når de framgångarna?
Nej då, de har gjort ett gott jobb. Jag vill säga att de är kopia, de är Bode. Men det är lite som, jag tror de är uppbyggt och är väldigt inspirerade som jag förstår det. Och det känner jag. Det är så man jobbar. Man ska inspireras av andra. Rosenborg och Nils Arne inspireras väl av en nederländare innan han tog över. Och det som tog
sig Nils Arne egen för de som inte kan Rosenborg-historien. Det var den stora man.
Till exempel, men han inspirerades ju av han Mitchell, precis. Och tog ju över nederländsk fotboll här till Skandinavien som var ganska liksom statisk och kompakt och enkel på en som var framsiktig. Men han tog ju och in där 3-4-3, 4-3-3 menar jag, 4-3-3 men spelat olika och hade succé med det.
Man har ju alltid förknippat, eller i många perioder förknippat Rosenborg med många svenskar. Du har ju spelat här och det är ju en rad svenskar. Nu är det ju Jonathan Augustinsson och Adam Andersson. Men ett tag hade du många svenskar men du har skeppat iväg ett gäng av dem som inte kanske lyckats riktigt. Är det inte lika attraktivt med svenska spelare nu?
Jag vet det. Det vet jag inte. Vi har en ganska sån marknad. Alltså vår rekrytering är ju ganska solklar. Vi har en akademi som är väldigt bra. Så det viktigaste för oss är vår akademi och de lokala spelarna. Det är också med identitet och DNA att göra. Så är vi goda där så får vi fram många spelare som har fått fram. Och det har ju bevisat också på alla stora salg vi har haft. Och det ska jag faktiskt säga att vi är fortfarande en attraktiv klubb. Det är massa scouts som sitter och kollar. Vi säljer spelare för stora summor fortfarande. Fast vi inte har... Och det är lite som varumärket, att vi faktiskt lyckas göra med det och tjäna, få in pengar på den måten för att vi fortfarande är Rosenborg. Men rekryteringen som sagt i akademi, sen är det norska och skandinaviska spelare. Sen att det inte har blivit svenska, det kanske har, jag vet inte, kanske har lite med som kvalitet och så har vi väl, jag har inte tänkt på det. Är det en bra svensk som vi menar passar in så hämtar vi hand om det är möjligt. Och det finns plats för utlättningskvoten såklart. Så det är nog icke det.
När man läser på lite om Rosenborg så går det ju inte missa rubrikerna från slutet av förra året med ekonomisk kris och man skulle skära ner och gjort av med 100 miljoner på 3 år och de Kasper Tengstedt, dansken som ni sålde till Benfica räddade er. Vilket är det ekonomiska trycket på er?
Ja, men det är det jag startar med. Vi måste ju få ordning på det. Alltså, går och jobbar med höga axlar och är spänd hela tiden för att ekonomin och allt gör att det inte kostar pengar då må vi, och det är ju en form och tyvärr så var vi tvungna att nedbemanna lite för att det är en del av det. Du må få ordning på ekonomi men samtidigt så är det en form av en effektivitet också att vi må jobba hårdare vi som är här också för att få det till.
Hur påverkar det förutsättningarna för Alfred Johansson?
Det påverkar nog lite, men det ska vi har, alltså, sporten har blivit hyfsat skärmad tror jag, alltså det har inte varit så, så det handlar om att börja se också vad är det viktigaste liksom, och jobba hårdare i den inre kärnan och bygga därifrån istället för att fylla på massa utifrån i olika saker, så det är faktiskt där är fotbollklubb Det är laget, A-laget som är viktigast, det är det som genererar. Och sen må man nog se att de har en god tränare, de har en god spelare runt han, som våra goda spelare, och så bygga runt så istället. För att när det lätt blir när man får massa, att man fyller på och så går det inte helt som man ska, och då sitter och kostar massa pengar. Men, och det gör vi som sagt, vi måste få ordning på driften. Alltså den är vi har brukt för mycket av, och det blir ju så helt naturligt. Men samtidigt så är det så att du får ju, som jag säger och kommer in på det igen, det här jaget att du må vinna för att du faktiskt ska kunna få gå i plus, du må vinna för att rädda det här. Men då när du måste saker och skulderna blir höga, så levererar du inte på topp heller.
Vilket tryck blir det på den sportsliga? Ibland har man ju hört spelare som har känt att ja, men åker vi ur så är det är ju tufft sportsligt, men man ser folk som blir av med jobbet och liknande. Ja. Vilket tryck är det på er att de faktiskt behöver skära för att ni inte funkar sportsligt?
Det är klart, men det funkar inte så heller, för det handlar som jag säger, vi har, alltså, även om resultaten har icke varit de bästa, så det beror på hur man bedömer det här. Nu du frågar förut, nu kan man svara på frågan med rollen också. Det är ju faktiskt så att en klubb drivs ju, det är olika parametrar. Du har intäkter, det är partnerintäkter som kommer in. Sen är det sportsresultater och så är det spelarsalg. Det är det som är stora när du inte har ägare som kan putta in pengar. Det är så du tjänar pengarna egentligen. Och jag tror aldrig de sista åren har vi har aldrig sålt så mycket spelare heller för att få in pengarna. Och samtidigt som vi pratar, vi säljer spelare, men så går vi ändå i minus för mycket pengar. Då är det en total driftgrej då. Det är inte bara att vi inte som sportchef som har, och sälja spelare är en del av det jobbet som jag har också. Och som jag säger, så man kan ju bedöma och säga det också, om man ska liksom klappa sig själv på axeln för någonting, för det måste man också, man kan inte bara gå runt och piska sig. Och det är faktiskt att vi har varit, som jag sa också, att vi har varit goda på att sälja, vi har fått in stora salg, och det har faktiskt hjälpt till också, så att vi faktiskt inte har gått helt i dekis också, om jag säger så. Så då får man också, det må man ju också ge som ett positivt för någonting man har gjort, för man må ge sig lite själv lite ros ibland också.
Ni släppte Brottheim gratis utan procent. Åge Hareide, han lirade inte riktigt ihop kan man väl säga, om vi är snälla. Hur mycket svider det när han sen gick vidare och genererade pengar?
Jo, alltså sån svider alltid. Men samtidigt är det en del av fotbollen, det är beslut man tar. Vissa spelare funkar inte alltid ihop med, och man har sett många exempel där spelare går till någon klubb och så går det bra där och så går det inte bra där. Det är en del av fotbollen, så handlar det om att ha så få case som helst, eller så få case som möjligt av sådana grejer då, såklart. Men man kan inte tänka på det nu faktiskt, så enkelt är det. Man får väl kanske lära sig någonting av det, det är ju det, alltså, så är det. Men det kommer uppstå någon sån situation igen, det tror jag, men det må bli färre.
Sverre Nypan, hur stor talang är han?
Det är klart att den är en stor talang, det tror jag alla som har sett, och du som jobbar i svensk men jag pratar med norsk media, så tror jag att du kommer förstå att både på sätt att han har spelat i så tidig ålder, så tippar jag att han är, det är inte många 06er i Europa som har samma där han står nu, tror jag inte är så många.
Vad jag förstod, Erling Haalands agent har klivit in där. Är det bra eller dåligt?
Det tror jag nog. Det blir nog bra, tror jag.
Hur dyr kan han bli och är han till salu? Vi har ju sett i Sverige, Lukas Bergvall går till Tottenham, din förra arbetsgivare, och vi såg Jonas Kusiasare och
Sonko
från Häcken till Gent, stora pengar. Är det liksom, ser du det som en boom och att ni kommer sälja Nypan?
Ja, det är alltså i en klubb som han har presterat och i den åldern är, så är det klart att vi ser oss för oss det och få ett stort slag. Alltså, det är ju självklart. Så vi förväntar mycket, men samtidigt så är det...
Hur mycket förväntar?
Nej, men det är fotboll nu också. Så nu har vi sagt, vi vet att han, det här fönstret har, han kommunicerar och vi kommunicerar ganska hårt att tidigast han ska gå, eller han vill gå själv, det är väl i sommar. Så det är inte säkert att det är det bästa för han heller, utan för oss heller. Men ja, vi har väl, fortsätter han som han avslutade förra året och i år och startar så, och så har han en god vad ska jag säga, så är det goda pengar som tror jag kan komma in för oss när det blir, oavsett.
Hur många klubbar följer hon?
Det är nog många, men och det tror jag både Rafaela och Sverige ha full styr på.
Men du också naturligtvis, de pratar. Är det redan nu att ni nobbar bud?
Nej, alltså, som sagt, dialogen har varit ganska utåt från våran sida och från Sveriges sida, alltså, då, som representeras av sin rådgivare Rafaela, har varit att i vinter så kommer inte, alltså, han ska stanna här. Så då blir det ganska roligt också. För att
lugnt.
Ja, lugnt. Ja, det. Ja, det. Och då blir det inte liksom att man, det blir liksom inte sån tryck då heller, för det är ganska tydligt kommunicerat. Och sen är det faktiskt så i den här branschen jag jobbar med själv, att det brukar vara så att klubbar och så och dialog går ganska smidigt mellan via både agent och klubbar, utan att det liksom är massa innan de här konkreta sakerna kommer upp då, alltså, om du känner vad jag menar. Så
det är väl sällan är det bara klubbar på liksom högsta nivå som följer honom, ja. Ungefär som det var med Bergvall.
Ja, det. Men samtidigt så är det sällan så, det är sällan det bara tickar in ett bud utan att man vet om det innan, att det bara kommer in på mailen. Det ser ju inte. Alltså det kan ske, men då är det inte med såna här spelare, utan det är en dialog oftast innan, att det här är ingen idé, ni kommer i vinter och ni får ta dialogen med dem och så kan vi komma via det och så, alltså.
Hur väger man en kontraktsförlängning eller liksom så?
Ja, vi förlängde ju man här ganska nyligen. Och sen när man är under 18 så är det ju,
kan man skriva tre
år så vi har ju ganska lång kontrakt på honom fortfarande, så långt vi kan ha egentligen, så mer kan inte vi göra som klubb, och vi är jätteglada för att han vill göra det också. Det är signal utåt också för alla andra unga här också. Så
slår ni Bergvall Hugo Larsson nivån?
Nej, det får vi se. Jag vet inte. Det handlar inte alltid om det heller. Det handlar om en dialog, alltså spelaren må vara. Jag tror ett samspel man vinner på i längden. Ska du vill ha hitspelare och framspelare, så handlar det också om att ha en jävla bra snack med spelare, agent, familj, alltså vad som är bäst för han också. Sen om det sen har en viss nivå såklart. Alltså såklart, men alltså vad du förväntar och vad som är priset, men för att kräma ut det sista, så tror jag inte det ska stå på att man, det må lyssna på spelaren också.
Hur noga följer du svensk fotboll idag?
Jo då, det är klart, det är helt naturligt liksom. Jag har min familj, bor ju där, jag har massa vänner och massa folk och känner, så det är klart att vi följer det både arbetsmässigt men också av att jag gillar det liksom.
Vad är din bild av, jag menar, jag och din gamla landslagskollega Erik Edman hade ju en serie om svensk fotboll, lite krisen i svensk fotboll, inte. Vi hade ju med Alfred Johansson som hade tydliga synpunkter om vad som brister, och Thomas Berntsen har ju kommit till svensk fotboll och talar om att svenska spelare tränar för dåligt, och åtminstone det han har sett och så. Vad är din bild? Vad är det som brister som gör att, jag menar, landslaget går ju dåligt på här sidan, allsvenskan är ju långt efter det som jag kallar tippeligan, det heter väl det lite sen nu. Vad är det som brister?
Jag tycker alltid det går, för första så går det här lite perioder. Det var några år sedan var Norge efter Sverige, och så kommer det fram, så det går lite sån i vågor ska sägas innan man dömer, men jag vet inte. Jag tycker i alla fall, jag vet inte, som min bild, jag är som sagt, nu ska jag vara lite försiktig för jag är inte jätteinsatt i det, men jag tror att det görs i alla fall den akademiplaceringen och talangutvecklingen, om vi ser lite som på norsk och svensk, så tror jag att den har jobbats lite tydligare och ett större samarbete mellan som förbund, klubbar, SEF eller som vi kallar NTF, då har jobbat tajt ut mot klubbarna och varit lite som delningsmiljö, ska jag säga, att man faktiskt har samarbetat mellan klubbar, man har pratat samman hur man jobbar för att komma fram till det bästa, hur man eventuellt ska pröva att driva till exempel talangutveckling eller landslagsskolan som vi kallar det, med de här unga, för att få fram unga spelare då, till exempel, och talanger, och där har Norge varit ganska bra sista åren, så att där tror jag vi ligger lite före Sverige, så där tror jag faktiskt Sverige kan kolla lite på hur Norge har jobbat.
Bland annat
det, och det visar ju också nu på landslaget tror jag också, men svenskarna nog börjar ändå komma, nu börjar det bli lite en generationsväxling där, unga spelare som spelar ute förhoppningsvis ännu mer och gör det bra, så jag tror att det ser lysare ut än många tror, sen kan det ta några år till då. Men jag tror att Norge, som inte har varit på mästerskap på länge, och det kanske är något mentalt där, jag vet inte, eftersom det inte har varit där, men de börjar ändå få fram ett ganska ungt och hungrigt och ett lag där många spelar på större klubbar och faktiskt spelar utomlands Så det måste vi nog få till i Sverige också.
Ja, för det är ju så att som svensk inte blir avundsjuk på, jag menar, Norge som har både Haaland och Ødegaard som spelar i topplag i Premier League. Det är ju ändå ett tag sedan Sverige hade det.
Och så är det några fler också som man glömmer bort som faktiskt spelar, som fast i Dortmund och spelar fast i Celta Vigo, och de spelar fast i Villarreal, och de spelar fast, alltså de spelar i stora, fast i Benfica, de spelar, så det är liksom, det gör ju någonting med hela, såklart hela näringskedjan neråt också.
Så att man har ju även förstått att det norska tv-avtalet, eller liksom från det som är norsk toppfotboll, att man skickar ut en del pengar som är liksom öronmärkta till talangutveckling till er. Mm. Hur mycket betyder det?
Jo, men det som jag säger. Men så tror jag också att det inte bara pengarna, men det gör att du sätts i ett system där du faktiskt jobbar och ser lite vad de andra klubbarna gör och lär från varandra och delar vad som är bra och dåligt, då, att du vågar öppna upp och faktiskt samarbeta, att faktiskt förbund och NTF och klubbarna samarbetar ganska tajt för att få till någonting, pröva hjälpa varandra, och sen kommer det alltid bli fördelning, alltså det blir alltid så att de som är lite mindre klubbar, när man fördelar olika pengar, det är inte bara akademiklassificering som vi pratar om med NTF, utan men även andra, så blir det alltid att man ser sina sidor av saker, men det är att försöka att gå bort från det där och faktiskt se vad som är bäst, att man liksom klarar att lägga till rätt och flytta kampen för att klubbar ska lyckas i Europa, och att det faktiskt är lite accept och känn från de andra klubbarna som ska möta att deras kamp eller match faktiskt blir flyttad, eller att man lägger till rätta och försöker flytta. Det, sådana saker tror jag är lite smidigare här än det kanske har varit i Sverige, och den kommunikationen, de frågorna är uppe kanske oftare, som gör att det faktiskt lägger till rätta för de lagen som har chans, som jag säger, att gå till Europa, som gör att det faktiskt, de marginerna, att de faktiskt klarar att gå till ett gruppspel eller klarar att gå, som genererar att vi får mycket högre poäng, vi kan få mer lag in i Europa, våra spelare, norska spelare blir mer attraktiva för att de spelar i Europa Cup och blir lättare att sälja, och då gör att vi tjänar pengar, alltså som går ner i systemet. Sådana små saker kan jag tycka kanske smidigare i Norge än det kanske har varit i Sverige.
Nu, det är ju din gamla lagkamrat både från landslaget och Djurgården, Kim Källström, som nu blir fotbollschef på Svenska fotbollsförbundet. Ska styra upp det. Vad tror du han har?
Jag vet inte. Jag blir inte helt objektiv eftersom jag är en väldigt god vän med Kim också. Så. Nej då, men han är ju, som jag säger, han har en skalle som tål att stå i det, jobba hårt, vill ha någonting. Jag säger det, när man går in i något sånt jobb, precis som jag går in i så här, eller man går in i sånt, så är det, du må göra det du tror på och du må stå det. Sen måste man försöka vara lyhörd, man må vara, det är lite politik och sådana saker, men grund och bund i hjärtat så må du fightas för allt du står på. Och får du inte till det och så känner du att du må vika för mycket på det, då kan man inte hålla på. Men jag tror Kim är så pass stark och vet vad han vill som person och som ledare också, så jag tror att han kommer stå i sin linje och icke vingla.
Du som ju gick från att vara spelare till att liksom bli arbetsledare efter att ha varit agent några år. Ja, men han är ju oprövad som arbetsledare. Han blir ändå fotbollschef med personalansvar och alla sådana saker. Hur tror du han hanterar det? Jag vet att du är polare med honom.
Ja, nej, men det är klart att ja, men han har nog massa att lära där också. Och det har han väl sagt själv, som jag förstår också. Men samtidigt, alltså det är ju, när jag är här, jag alltså personalhantering och allt man har gjort, man kan inte heller, men du har ju en daglig ledare runt dig, du har ju ett styre runt dig, du har andra roller runt dig också. Och då pratar vi om hem som Rosenberg, det är ju den där godfoten att hitta det, och så får man ju lära sig vissa saker under vägen, så jag har ju lärt mig massa liksom på vägen. Och både jag och Kim som ledarroll, vi är fortfarande relativt alltså unga.
Ringer han dig och ber om råd?
Nej, vi pratar ibland, det gör vi. Och fotboll generellt då? Det är inte så generella råd, vad behöver jag exakt göra där, men det är ju mer vi pratar i stora hela bilden. Vi har nog haft alltid när vi träffas så är det härliga fotbolldiskussioner om fotboll i Norge och Sverige och övriga världen, och det vi var med på när vi var där, när vi spelade där och vi gjorde det. Alltså, och det är, jag tror både han och jag tycker väldigt mycket om att prata om det.
Hur överraskad var du att han sökte sig till denna världen?
Nej, alltså, jag är nog inte så överraskad så. Han har varit inne i förbundet där i gångarna och lirkar runt lite i några år nu, så jag är inte så förvånad.
Men något han ännu inte löst är en svensk förbundskapten, vilket du säkert också har följt. Kanske till och med har inside eftersom du pratar med Kim då, vad som gick snett med Olof Mellberg och Tony Gustafsson. Varför vill ingen bli svensk förbundskapten?
Nej, det vet jag inte. Men det kan jag inte svara på. Men jag vet att det är stor skillnad, tror jag, i min erfarenhet av alla ledare jag jobbar med. Det är väldigt stor skillnad att leda ett landslag och leda en klubblag. Det tror jag. Man behöver inte vara en bra landslagstränare för att man är en fantastisk klubblagstränare. Så du hittar den personen som faktiskt som klarar att jobba på ett visst sätt, och vem det kan vara. Liksom. Bara för att man har goda resultat i klubb, så behöver inte det betyda att man blir en fantastisk landslagstränare. Så man måste se lite utanför det bilden, och det kan göra att det blir lite vanskligare att hitta den perfekt.
Man kan ju säga att fotbollsförbundet är lite som Rosenborg. De har tufft ekonomiskt och ska på något sätt åstadkomma i en rätt tuff situation när spela Nations League C-division som inte kommer fylla Friends och allt det. Att då övertyga någon att komma och kanske inte betala. Jag menar, kollar man Kasper Jordman, Ståle Solbacken tjänar de ju mycket mer för två landslag, och i Jordmans fall kan man ju förstå det, för de har ju gått till mästerskap, de har inte Ståle gjort. Ja. Hur är en sån, jag menar, du som är både agent och sportchef och så, att just sälja in någonting när man till lägre lön? Och...
Nej, så det är väl en del av att folk, alltså, samtidigt så kan ni finna ut ganska starkt också vilka, alltså det är ju som sagt, du måste ha en kompetens, alltså det är för att kunna klara det. Det handlar inte bara om att hitta den billigaste lösningen för att det är det bästa. Men samtidigt så det är ju, kan ju lirka, men att om man hittar någon som brinner för det och har en kompetens och är villig att offra någonting, så kan ju det vara något mycket, att det är en drivkraft mer än en stark ekonomi och att det ska vara värt det. Så klarar man som när man rekryterar som ledare att hitta de spelarna, oavsett om det är en tränare eller att det är en spelare eller vad som helst. Det finns ingen som är bättre än det, att få fram den här guldkornet som man faktiskt icke betalar så mycket för, men som blir den bästa för att man har sett någonting som ingen annan har hittat också. Så det är ju det man måste sälja in och finna det och få fram med den personen och tror jag, och känna. Sen är det alltid magkänsla. Du måste ha någonting på papper och du har gjort någonting, men samtidigt så är den magkänslan är ganska stark, eller magkänslan är ganska viktig i vissa beslut också man tar.
Är du så mycket norrman så du tycker att det är gött att Norge på något sätt seglar om Sverige? Nej. Eller svider det att Sverige är svaga?
Nej, jag hejar faktiskt på, alltså jag vill att båda ska göra det bra också. Och så är det så, alltså jag har ju bott här så länge, det är klart att norsk fotboll är en del av mitt arbete så, men det är inte så att jag, alltså jag, det säger jag och det är ärligt, men mina barn, min dotter spelar ju för Norge liksom, och min son, de är ju norska, och min fru är norsk, men spelar Sverige och Norge hemma, då är jag på Sverige, det kan jag säga.
Men de andra tre är på Norge då?
Ja, jag vet inte. Min son, det gjorde det då. Men de hejar, alltså, när inte Norge spelar så är det de svenskar, så det bara sjunger om det i all idrott, alltså de är det. Så att, så det är liksom inte det. Vi får heja på båda. Det låter tråkigt, men möts vi så tror jag att då är det Sverige för min del.
Du nämner ju själv din dotter Freja Brännskog Dorsin.
Ja, Brännskog Dorsin.
Brännskog. Okej. Okay. Ja, men jag menar, hon är ju duktig, spelar Rosenborg, ingår, för ni har slagit ihop damer och herrar. Är du hennes chef då?
Nej, jag är inte hennes chef. Vi har en, kvinnorna har en sportslig ledare precis som jag. Så jag har ingenting med dem att göra.
Nej, okej. Okay. Jag pratade med någon journalist som sa att det var lite spännande när ni har lagt ihop herr och dam.
Ja, så blir det alltid när det är något nytt, så blir det alltid lite spänningar med ekonomi och vem ska stötta vad och vad är det som ger intäkter och vad kostar det. Men det är helt naturligt som fotbollen är och allt utvecklas att vi ska, för mig att vi är en klubb.
Ja, och din dotter, hur är det att se din dotter excellera på hög nivå?
Jo då, hon är fortfarande så pass ung och hon slog väl igenom lite förra året. Men som sagt, hon har mycket, mycket kvar, men det är klart man blir som förälder. Alltså, det är klart man blir glad och stolt när de utvecklas och gör det bra och får göra det de drömmer allra mest om och vill göra, och att det går fint då. Sen måste man ju lära sig att i fotbollen så går det upp och ner. Men det är mycket fotboll hemma. Jag har en son här också som är i Salmar Akademiet i Rosenborg här också.
Så hur gammal är han?
Han är 14. Så han är vi har 15, 17, 19. Är det
så han är också på väg upp? Allt.
Ja, det får vi se. Jo, men han är också, älskar fotboll och bra för sin ålder just nu. Så får man se. Det är fotboll. Men samtidigt så det är mycket fotboll då. Så att förstå min fru att det kan bli väldigt mycket fotboll.
Vad är dina råd till din dotter som, jag menar, hon kopplas ihop med stora klubbar och de plockar ju gärna spelare från Skandinavien nu i alla de här satsningar som görs i damfotboll, Barcelona, PSG, så vad är rådet?
Rådet är att hon må känna först framförallt själv, och, men samtidigt så är det så här, du måste leva i nuet, alltså fotboll är färskvara, så enkelt är det, och att är man, gör man jobbet och man är god, så kommer det mesta av sig själv. Lite så. Alltså det gick att tänka så mycket. När man börjar tänka för mycket i fotbollen, då går det dåligt. Så det är klassiskt. Det låter ju så klyschigt, men det är ju bara ge hjärnet och ha kul faktiskt. Så kommer det vara mer motgång. Men det är så enkelt, Olof. Alltså det är det man må bara kommunicera. Och så må man vara där och stötta. Och så må man faktiskt någon form stötta krav. För man lär känna sina barn och sina, så man lär känna spelare. Så man vet vilka knappar man ska trycka på. Men det handlar om, för mig har alltid varit att går man ut på banan eller på träning, så må man bara ge allt man har. Så kan det gå dåligt att man missar målen. Att man touchen går dit, eller att man inte taktiskt missförstår. Men alltid 100% träning, match. Så enkelt.
Vad talar för att din dotter någonsin spelar för Sverige, eller har hon valt Norge? Jag vet, hon gjorde hattrick mot Sverige.
Ja, nej, vi får se. Hon är just nu, tror jag att det bara är fokus norska. Så hon bor i Norge, hon spelar för Norge, och så har hon en svensk far. Men det är liksom ingenting som man... Som
du går inte in och trycker på där.
Nej, icke ännu.
Men hon har valt agent. Såg jag att WeSport, Miria Garnac, hur är det att hon väljer agent och kanske inte då de du jobbade med tidigare?
Nej, det är väl lite olika. Jag har en, alltså, som sagt, de presenterade nog bra för henne och för familjen, så, och då var det så. Och sen de har jobbat lite bredare, och jag har valt att gå in också och jobba med kvinnor. Det har inte Nordic Sky gjort. Men, eller alltså de som jag har pratat med.
Absolut. Men hur är det att som pappa följa liksom, jag menar, du har gjort den resan från talang och hela vägen upp. Hur är det att följa den från sidan?
Jo, det är lite speciellt. Samtidigt har man väl ganska mycket att bidra med som man kan prata med om. Samtidigt så är det också så att när man är förälder, så är det liksom, det är inte, man kan inte bara sitta och vara tränare liksom. Alltså, det är man inte, utan det är den här balansgången. Men det är klart att det är kul att se, speciellt när man har, som sagt, du har Fröja, men det är också Leo som håller på och spelar, och det är varje helg, och det är allvar för han, det är hans liv, det är varje helg och match är det viktigaste för han, så att, och för henne också, så det. Men de är fortfarande unga, och Fröja börjar bli lite äldre, så det händer ju massa, men de är fortfarande unga, och det är det man får se. Men som jag säger, det är bara kul, och sen är det ju som sagt, du är alltid lite spänd också, för du vill ju att det ska gå bra för dem, såklart.
Vad talar för att, eller vilka, de är inte vänsterbackar helt enkelt?
Nej, inte ännu. Man får se om de också går bakover som jag gjorde. Nej, de är inte det ännu, jag tror inte de... Man vet aldrig, man ska aldrig säga aldrig, men jag tror...
Det är inte vad de aspirerar
på. Nej, de är inte lika spelskickliga som jag var. Nej, jo, nej, de blir nog inte vänsterbackar, det blir mycket.
Det är ju 9 år sedan jag intervjuade dig på den tidigare, då pratade vi om ditt rumänska äventyr. Jag vill mest bara kolla upp, fick du någonsin den där miljonen?
Nej, de pengarna har jag inte sett susen av, och de tror jag inte jag kommer se susen av heller. Fast vi har vunnit överallt och så, men så ser det ser tungt ut av olika anledningar. Men så är det. Livet går vidare, men man får inte ge sig. Man håller på tills man...
Du jagar dem fortfarande?
Ja, men det har blivit mer. Jag känner väl att det kan nog bli tappt. Och det är inte för att det är tappt, men det hände väl en massa saker. Jag tror klubben gick i konkurs, har väl gått i konkurs några gånger, och det har varit massa grejer, och nya ägare och fodringar hit och dit. Så att jag tror att det ser ut som att det blir som livslång om man ska jaga dem, tror jag. Och det vet jag inte hur mycket är värt det.
Nej, det låter tveksamt. Ja. Du verkar klara dig ändå.
Ja. Och sen kommer jag ihåg den intervjun, att jag kommer aldrig glömma att du gav mig en getting mot. Kommer du ihåg det?
Absolut, jag lyssnade igenom. Skottland, det glömmer inte bort. Evertons tränare satt på läktaren.
Och gav mig skryt efter matchen.
Ja, precis. Ja, men precis. Det är väl 20 år sedan den matchen spelades.
Nej, det var bara kul. Det är alltid kul.
Ja, det är alltid kul. Stort tack.
Ja, tack själv.
Rosenborgspodden är som vanligt producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar gärna del av vad ni tycker, tänker, önskar, kritiserar. Ja, vad det än må vara. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på X eller Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan.